Vi ska fortsätta i Johannes evangeliet idag. Johannes 1, ifrån vers 35, om de första lärjungarna. Jag kommer läsa från min bibel, så får du följa med i texten. Det är inte riktigt samma översättning, men det gör ingenting. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående så såg Johannes på honom och sa: "Där är Guds lamm." De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och när han såg att de följde honom så frågade han vad de ville. De svarade: "Rabbi", det betyder mästare, "var bor du?" Han sa: "Följ med och se." De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom: "Vi har funnit Messias", det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Och Jesus såg på Simon och sa: "Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas", det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom: "Följ mig." Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sa till honom: "Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son från Nazaret." Natanael sa: "Kan det komma något gott från Nazaret?" Filippos svarade: "Följ med och se." Jesus såg Natanael komma och sa om honom: "Där är en sann israelit, en som är utan svek." Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Och Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig så såg jag dig under fikonträdet." Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung." Då sa Jesus till honom: "Du tror därför att jag sa dig att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se." Och han sa: "Sannerligen, jag säger er, ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen." Jag vet inte vad du tänker när du läser den här texten, men den kan ju liksom verka som en obetydlig anekdot. Att det är lite som en transportsträcka. Johannes berättar en liten historia här om hur Jesus träffade de första lärjungarna. Så var det inte så mycket mer med det. Hur tänker du? Eller blir det liksom så här: wow, vilken uppenbarelse, det här är ju fantastiskt. Han träffade Filippos och sen Natanael. Liksom, wow. Nej, men ibland är det ju så där med bibeltexter att man liksom: vad är det här? Varför står det här med? Vad ska vi göra med det här? Jag kände så igår när jag sa att jag skulle förbereda den här predikan. Så var liksom: herre, vad ska jag göra med den här texten? Det är liksom en liten berättelse om vad som hände. Så. Men det innehåller någonting väldigt, väldigt djupt om man gräver ner sig i den här texten lite. För att vi behöver förstå, vem är det egentligen som kallar? Det handlar ju om hur Jesus kallar sina första lärjungar. Vem är han som kallar egentligen? Och vilka är det som får den här kallelsen? Och vad betyder slutligen den här kallelsen? Vad betyder det för dem som fick den? För det är ju egentligen det den här texten handlar om. Liksom, det är därför den är med, det är därför den är viktig. Att Jesus kallade sina apostlar, han kallade lärjungarna att följa honom. Så vem är han som kallar? Jesus är Gud. Tror du det? Vad innebär det egentligen? Ja, men det kan ju också bli en sån här liksom plattityd som vi bara slänger oss med. Ja, men Jesus är Gud, ja, amen. Absolut, amen, halleluja. Men vad betyder det egentligen? Alltså, har du tänkt på vad det egentligen innebär? Eller blir det för oss liksom en självklarhet? Ja, men det är klart jag vet att Jesus är Gud. Ja. Om man börjar och faktiskt försöka förstå det fullt ut så är det inte riktigt lika självklart efter en stund om man tänker på det. För någonstans bakom alltihopa så ligger det ju ett mysterium. Jesus är Gud och människa samtidigt. Det är större än vad vi kan fatta. Det går liksom utanför och det kan vi inte tänka ut rationellt och logiskt. När du läser din bibel, jag hoppas att du läser din bibel, ta nu inte det här som liksom en uppmaning att du ska ha dåligt samvete, men när du läser din bibel så behöver du tänka på att bibeln är en sammanhängande historia. Från första Moseboken till Uppenbarelseboken så är det en och samma historia som berättas. Den berättas under en väldigt, väldigt lång tid. Det består av 66 kanoniska böcker som har skrivits ner under en period av tusentals år. Av ett antal olika mänskliga författare, alla inspirerade av en och samma ande. Den heliga ande har inspirerat det som skrevs ner. Men det är en enhetlig berättelse från början till slut. Om vi inte läser Bibeln med den förståelsen att det här är en och samma berättelse som jag läser, så kan det bli som att ja, men det där är krångligt, det hoppar jag över, det vet jag inte riktigt vad jag ska göra med. Så det läser jag inte så mycket. Men den här versen, den tycker jag om, den gillar jag. Den här. Så älskade Gud världen att han gav dem sin enda son för att någon som tror på honom inte ska gå under utan evigt liv. Johannes 3:16, jag tycker om den versen. Jag gillar den. Den tar jag med mig. Men om man inte sätter in det i sin kontext och säger, vänta, vem är den här Gud som älskade hela världen? Och vem är den här Jesus som han sände? Och vad innebär det egentligen? Om man inte läser liksom med ögonen på hela historien så blir det väldigt lätt att vi bara lägger vår egen förståelse på de texter vi läser. Om jag börjar med en bild av Gud, jag tänker att ja, men Gud han är ungefär så här som jag tänker att han ska vara. Och så läser jag en bibeltext där det står någonting om Gud. Och så tvättar jag det genom min förståelse av vad det där ordet Gud betyder. Då kan det ju bli jättetokigt. Om jag har en bild av Gud att han är en sträng, arg domare som vill straffa människor. Han är en sträng fader som säger ajabaja. Och så har jag den bilden av Gud och så läser jag texterna där Gud handlar. Och så har jag den bilden i bakhuvudet och säger att det här är Gud. Då blir det ju svårt för mig att verkligen förstå vad texten innebär. Vad är det där som händer i texten egentligen? Eller åt andra hållet, om jag har liksom en bild av att men Gud, han är min kompis. Han är så snäll. Han är så god. Han är så vänlig. Gud, han vill aldrig någon något illa. Han vill att alla ska ha det bra. Ibland så går det på tok, men det är inte för att Gud, jag vet inte riktigt hur det där hänger ihop, men Gud är snäll i alla fall. Han är väldigt god. Han är väldigt glad. Och han älskar mig så mycket. Men det är ju sant alltihopa. Men om det är bara det som liksom är mitt filter när jag läser bibeltexterna, då får jag sortera bort en massa saker. Det står att Gud liksom uttalar dom över nationer eller avsätter härskare. Eller liksom. Det står att det var Guds plan att Jesus hamnade på korset. Det måste jag sortera bort då om Gud bara är snäll. Så vår bild av vem Gud är måste formas utifrån hela berättelsen i Bibeln. Att läsa från första Mosebok ända till Uppenbarelseboken, ta in alltihopa och låta den bilden som framträder forma vad jag ser, inte tvärtom. Du får inte börja med vad jag tror att jag vet och sen lägga det bildrastret på bibeltexterna. Och när du läser den här enhetliga historien från början till slut så finns det en hjälte i historien. Jahve, Israels Gud, Herren. Han är hjälten i historien. Ända från skapelsens början, genom hela gamla testamentet, Israels historia, allt som sker där, fram till Jesu tid, korsfästelsen, döden, uppståndelsen, hela apostelgärningarna, allting som hände i kyrkans tid, ända till Uppenbarelseboken, ända till den sista dagen på domens dag. Genom alltihopa så är det Herren, Israels Gud, som är hjälten i historien. Så när vi läser den här berättelsen så måste vi liksom förstå, vems berättelse är det egentligen som berättas? Och det är inte våran. Det är inte din och min berättelse. Vi har liksom fått lov att vara med på ett hörn, men det är Guds berättelse, det är hans historia som berättas. Det handlar inte om oss primärt. Det handlar om vad Gud gör med och i och för och om oss som mänsklighet. Det är dessutom en historia som handlar om ett folk. Det är Israels historia. Faktiskt. Så att du och jag sitter här idag i Uddevalla i församlingen Fristaden. Det beror på att vi har blivit inlämnade, inympade i den berättelse som har pågått i flera tusen år. Och som handlar om att Gud griper in i historien och utväljer åt sig ett folk. Du och jag är Guds folk idag. Vi är inlämnade i Guds folk. Men vi är inlämnade i den historien som började redan långt tidigare. Med Adam och Eva, med Noa, med Abraham, Isak, Jakob som blev Israel. Hela Israels historia som folk. Som leder till att Jesus kommer. Som leder till att riket proklameras. Som leder till att Guds rike öppnas upp även för dig och mig. Som egentligen av naturen står utanför. Vi är hedningar. Visst du det? Vi ingår inte i Guds folk naturligt. Men vi är inlämnade i det. Vi står i den här historien som är en väldigt, väldigt lång historia. Och vi får lov att vara med där. Men vi måste se det. Att det är den historien som vi skrivs in i. Det är inte historien om församlingen Fristaden eller om svenskarna eller om Kalle Johansson. Så. Det är Guds historia med hans handlande, med hans folk. Och när du läser den här historien, så ibland så kan vi tänka, jag vet inte om du har tänkt så, det har du säkert inte, du är heligare än jag, men ibland så kan vi tänka så här att liksom, ja, men vi har Nya Testamentet, där vet vi vad som händer. Det är Jesus och honom har vi koll på och det funkar som det gör i kyrkan. Det är jättebra. Sen har vi Gamla Testamentet. Ja, det är någon slags bakgrundshistoria. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det. Du är säkert heligare än jag. Men jag kan ha tänkt så ibland. Jag får be Gud om förlåtelse för det. Ibland så kan jag tänka så. Liksom. Det där är väldigt väsensskilt. Jag läser tredje Mosebok om alla regler för hur man skulle bete sig i tabernaklet. Då ska jag tänka så här, herre, vad ska jag göra med det här? Det är ju jättekonstigt. Nu ska vi skära upp den här stackars kossan och så ska vi ta innanmätet och bränna upp det på en annan plats än där. Och så ska vi liksom tvätta oss hit och dit. Vad ska jag göra med det här? Det är ju jättemärkligt. Herre, vad är det här för någonting? Ska jag verkligen läsa det här? Det blir jättekonstigt. Så kommer det någon släktlista sen. Som är tre sidor lång och så ska jag läsa av olika konstiga hebreiska namn. Men då är det så att vi behöver liksom förstå att historien handlar inte om dig och mig. Det är Guds historia. Och i stora drag så berättas historien så här. Första Mosebok, det är en introduktion. Hela första Mosebok, det är en introduktion. En inledning där det berättas om vem som skapade allt och vad han skapade och hur allting blev som det är och vad Gud gjorde med det. Och det leder fram till i slutet på första Mosebok att Gud har utvalt Abraham och hans familj för att få ordning på hela skapelsen. Och Gud ingår ett förbund med Abraham och hans familj som sen blir Isak, som sen blir Jakob, som får namnet Israel. Och Gud säger till dem, ni ska vara mitt folk. Ni ska vara mitt folk och ni ska vara ett ljus för nationerna runt omkring. Jag ska göra er till vad jag hade tänkt att mänskligheten ska vara från början. Och så ska ni visa resten av världen hur det är att leva som Guds folk. Hur det egentligen var tänkt att vara. Ni ska skilja er från allt annat runt omkring som inte lever som jag vill. Och ni ska vara heliga inför mig. Och det är liksom introduktionen. Sen kommer höjdpunkten. Den absoluta piken av hela historien i den första delen av berättelsen. Och det är uttåget ur Egypten i andra Mosebok. Guds folk är i slaveri och Gud griper in och med under och tecken och väldig kraft och makt så för han dem ut ur slaveriet. Han för dem igenom Röda havet ut i öknen där de ska formas till att bli hans folk. Där får vi läsa om hur de får ta emot lagen på Sinai. Hur de ingår ett förbund med Gud. Att de åtar sig att vi vill leva så som du vill. Vi vill hålla dina lagar. Vi vill att de ska vara ett rättesnöre för oss. Vi vill leva så som du vill, Gud. Vi går med på att gå in i det här förbundet med dig. Och att bli ett ljus för folken runt omkring. Och det är höjdpunkten. Att Gud uppenbarar vem han är. Och i samband med det så ger Gud sitt namn till Mose. När Mose frågar, vem ska jag säga har sänt mig? När jag går till mina bröder och systrar som sitter i Egypten. Vem ska jag säga har sänt mig? Då säger Gud till Mose, jag är att jag är. Säg till Israels folk att jag är har sänt dig. Jahve på hebreiska eller Jehova. Beroende på hur man läser det. Och det är Israels Gud. Han som har skapat allting. Han som är högst över allting annat. Det är hela liksom, poängen med berättelsen. I andra Mosebok att Gud visar att det är han som bestämmer, han sätter Egyptens gudar på plats, han för ut folket, det är han själv, Israels helige Herren, som gör allt detta. I tredje Mosebok så finns detaljerna kring förbundet. Israel får löftet om ett land. Och de får uppleva hur Herrens närvaro är ibland dem. Och det blir liksom det centrala temat för hela Israels historia sen. De samlas kring Guds närvaron i tabernaklet. Det blir liksom identiteten för hela det folket är. Gud är mitt ibland oss. Vi är det folk där Gud bor. Det finns inget annat folk på hela jorden där Gud bor vid den här tiden. Det innebär att om någon annan människa någon annanstans i världen skulle vilja lära känna Gud så får han resa till där Israel befinner sig. Just då i öknen, i Sinai. För där är Gud. Och han har inte manifesterat närvarande på samma sätt någon annanstans hos något annat folk just då. Det är en helt unik historia på det sättet. Fjärde Mosebok sen beskriver liksom hur Israels folk, Israels nation får sin konstitution, sin grundlag, sin liksom grund, vad de ska vara, hur de ska bete sig, hur de ska vara som folk för att kunna ha Guds närvaro ibland sig. Och sen beskrivs det redan där hur saker och ting börjar gå snett. Hur de börjar och redan då avfalla från det de har gått med på att vara inför Gud. De blir hårdhjärtade, de knotar, de gnäller, de blir rädda. De skickar ut spejare till löfteslandet som de ska få, som kommer tillbaka och säger det här går aldrig. Som någon slags närking. Det går aldrig, de är så stora de där jättarna. Det går aldrig att komma in i löfteslandet. Och folk tror på dem och går iväg i otro fast de har Guds närvaro manifesterad ibland sig. Kan du tänka dig liksom hur kan du ens tänka dig, de har en fysisk pelare av eld på kvällen och moln på dagen som fyller tabernaklet på ett sånt mäktigt sätt att folk inte ens kan gå in där utan att stendö. Och de har precis sett samma folk, har precis sett samma Gud föra Israel på torrmark genom Röda havet och sen stänga Röda havet så alla egyptierna drunknade. Och så ändå så är de rädda för några jättar i löfteslandet.
Det går ju aldrig.
Känner du igen oss?
Det går aldrig. Jag tror inte Gud vill gå med oss. Det går aldrig. Vi kan aldrig inta Uddevalla. Det går inte.
Men vi kan ju bli sådana. Jag kan bli sån också.
Jag tror inte Gud vill. Jag är nog inte helig nog. Jag klarar inte detta. Det är så synd om oss. Herre, förbarma dig.
Och Gud, de blir liksom less på dem till slut. Nej, men jag orkar inte med er. Nu får ni sluta. Ni får traska runt här i öknen i 40 år tills den här gnällspiksgenerationen har dött. Så ni får vara kvar som folk, men vi tar nästa generation istället. Då får vi in i löfteslandet. Och det är vad som sker. Alla utom Josua och Kaleb som var med, som inte hade den här närkingska mentaliteten. Förlåt, nu driver jag med örebroare och närkingar, det var inte snällt. Men liksom det här gnället i sig. För de kom tillbaka med tro och sa, nej men det här går, vi klarar det med Guds hjälp, så går det bra. Alla utom de två dog i öknen. De vandrade runt, tills alla var döda. Och deras barn som fötts under den här perioden, eller som var med i uttaget, nästa generation, de får lov att inta löfteslandet. Sen kommer femte Mosebok som är liksom en rekapitulation, en återberättelse av alltihopa, just innan de ska gå in i landet. Och hela resten av historien sen, ända fram till Malaki som är den sista av profeterna i profetböckerna, handlar om hur Israel misslyckas. Totalt, kapitalt. De misslyckas med alltihop. De intar löfteslandet nästan. De får inte kontroll på hela landet. De kastar bort Gud och vill ha en kung. Det blev ju sådär. Gud sätter dit en kung efter sitt eget hjärta som heter David. Han misslyckas också. Begår äktenskapsbrott och mord och diverse saker. Ja, det blev inget bra. Ändå var han en man efter Guds hjärta. Sen kommer Davids son Salomo, den visaste kung som någonsin har funnits. Han fick så stor vishet, han har skrivit större delar av ordspråksboken. Människor reste, drottningen Saba kommer på studieresa för att besöka Salomo för att hans prakt och vishet är så stor. Liksom han är superkändisarnas superkändis i den då kända världen. Han misslyckas kapitalt. Han går vilse. 600 fruar och 2000 konkubiner eller bihustrur. Ja, inför främmande avgudadyrkan via sina fruar. Och hans son blir ännu värre. Och så vidare. Och hela historien slutar med att Israel misslyckas så kapitalt med sin uppgift att Gud till slut skickar dem i exil till Babylon. De blir utslängda ur sitt löftesland. De blev aldrig det där ljuset som de skulle vara för nationerna. Det gick på tok. För det gör det när vi människor är med. Ja, när vi människor är med så går det på tok. För vi är tokiga. Som vi är. Och där så kunde historien ha tagit slut. Men då kommer en profet som heter Jesaja. Och Jesaja börjar tala om att men det ska komma en dag då Gud ska gripa in själv personligen och ställa till rätta allt det här. Det kommer en dag när Gud ska upprätta sitt folk Israel igen. Föra tillbaka dem in i landet och vara deras Gud och vara hos dem igen. Och sen fortsätter profetorden att komma. Den sista profeten är Malaki. Och i sista versen i Malakis bok, Malaki 4, vers 5-6, så står det så här: se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Punkt slut, och sen blev det tyst. Det här är det sista Herren, Jahve, säger till Israels folk. Efter Malaki är det tyst i 450 år. Inte en enda profet. Det här är ett folk som har, liksom har som sin identitet. Vi är det folk där Herren bor. Vi är det folk som Gud talar till. Vi är Guds folk. Och så är Gud bara tyst. Han säger inte ett smack. Kan du förstå hur det liksom känns i folksjälen? Utan att folk kan ha en själ, folksjälen. Ja, det finns liksom någon slags kollektivt i att vi tillsammans tänker och funderar. Och liksom vi har någon gemensam identitet som folkslag. Och i Israels folkslag så är det, vad har vi ställt till med Gud? Tyst, han talar inte till oss. Där kommer Jesus in i historien och vi måste förstå Jesus i hans samtid. Annars är det en överhängande risk att vi definierar Jesus först och läser texterna sen. Och då påverkar din Jesusbild väldigt mycket vad du läser in när du läser evangelierna och Nya testamentet. Om du inte har med dig hela den här historien av Israels historia, vad de var tänkta att vara, vad Gud gjorde med dem, vad som hände sen, hur de misslyckades, hur de skickades i exil, hur de så småningom fick tillbaka sitt land. Men när Jesus kliver in på scenen så har man under flera decennier, jag tror det är 40 års tid, det står att de har hållit på att bygga det andra templet, Herodes stora tempel i Jerusalem. Vet du att det andra templet, det var helt meningslöst. Hur kan vi säga det? Jo, för att Guds närvaro var aldrig där. I det första templet, det kan du läsa om när de inviger det, Salomo inviger templet. Då uppfyller Guds härlighet templet så att prästerna inte ens kan gå in och göra tjänst. Guds manifesterade härlighet, samma Shekina härlighet som har varit med i tabernaklet i öknen, kommer och faller över templet som Salomo har byggt i Jerusalem. Och Jerusalem blir världens medelpunkt, för Gud är där. Det sker aldrig i det andra templet. De bygger templet, de inviger det, men det är tyst. Gud är inte där. Templet är tomt. Guds boning är övergiven. Han är aldrig där. Det finns en beskrivning i Bibeln av, inte att Gud kommer dit, utan att Gabriel kommer dit och möter Johannes döparens far, Zacharias. Kommer du ihåg den här historien? Det står inte att Gud var där, det står att ängeln kom dit och talade med Zacharias när han skulle offra rökelse i det heligaste. Men Gud var inte där på det sättet som han var och som han hade sagt att han skulle vara tidigare. Så Jesus är inte liksom Gud vilken som helst, han är Israels Gud. Som kommer till dem. Det är deras historia och det är till sitt folk han kommer. Och den kristna, den urkristna trosbekännelsen. Vet du vad den var? Jesus är Herren. Jesus är Herren. Det var den allra, allra första urkristna bekännelsen. Jag tror att Jesus är Herren. Och det är ju helt... Alltså om man kan sätta sig in i mindsetet hos Israels folk, så är det ju en bekännelse som är totalt mindblowing. Menar du att han som var på Sina i berg och gav lagen till Mose, han som var så helig så hela berget brann och folk dog av att gå upp på berget, han som delade Röda havet, menar du att det är Jesus? Ja. Samme Gud. Jesus är Herren. Jesus är Jehova. Och när man förstår det och läser evangelierna så förstår man helt plötsligt vilken konflikt det blev när folk runt omkring började förstå att Jesus menade det han sa när han påstod sig vara Israels Gud. Han säger att jag är ett med Fadern. Han säger, jag är Guds namnet och jag var innan Abraham blev till. Och det är helt totalt horribelt. Han blir dömd för hädelse. På goda grunder. För att hade han inte rätt så var det ju hädelse. Han påstod sig vara Gud själv. Guds namn blir så heligt för Israel. Så att i Torah, när man skrev ner det, så läste man inte ut Guds namnet. För ett av budorden är ju, du ska inte ta Herrens namn. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Så man ersatte, man sa liksom inte Guds namnet, utan man sa Adonai istället för Yahweh. Man sa Herre med litet h, eller rättare sagt med små bokstäver. Men i den judiska trosbekännelsen, om man slår upp det i Bibeln, så står det faktiskt Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Hör Israel, Herren, din Gud, Herren är en. Men man läste det inte så. På hebreiska läser man Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Herren. För att man har sån vördnad för Guds namnet. Man hade som vördnad för Guds helighet. Man vill inte ens uttala hans namn. Och det kommer sig av att liksom Guds identiteten blev... det finns en enda Gud och ni som nation ska tillhöra honom. Och det är han som Jesus ger sig anspråk på att vara. Det är identiteten hos han som kallar. Vem är de som kallas då? Vilka är de här männen som blir kallade? Jag har förmånen just nu att gå en teologisk utbildning på King's School of Theology. Det är en utbildning på distans och vi läser studiehelger med en arbetsuppgift emellan. Så just nu den här helgen så har vi studiehelg. Jag satt här hela dagen igår från 11 till sent på kvällen. Och den som undervisar den här helgen heter Rick Watts. Han är forskare och professor i Nya Testamentet med specialinriktning på första århundradets historia i Judén. Han är liksom tokexpert på hur var det där och då när Jesus gick omkring och sa det han sa. Det är väldigt fascinerande att lyssna på den här mannen för att helt plötsligt får du helt andra perspektiv på vad det innebär det Jesus säger. För att om du och jag bara sätter oss ner och tar Bibeln rätt upp och ner och läser den i våran svenska moderna kontext så är det väldigt mycket vi missar av vad det Jesus verkligen sa betyder. Vi missar inte allt så vi får med oss viktiga saker. Vi får med oss Jesus är Gud. Han dog för mina synder, han uppstod på tredje dagen. Så vi får med oss evangeliet, så det är inte dolt på något som helst sätt och vis. Ingen hemlig kunskap. Men vi missar gärna, och det är väldigt lätt att vi lägger på ett filter av vem vi vet att Jesus är själva. Och så läser vi texterna utifrån det. Ja, men jag har gått i söndagsskolan och lärt mig vem Jesus är. Och så liksom har jag det, så läser jag mina texter sen och så liksom färgar den där bilden vad jag läser. Men Rick kan berätta så här att ni vet att vi har ju kyrkoårets texter, det känner ni till va? Och så har vi tre årgångar av kyrkoårets texter. Vet du varför vi har det? Det här hade jag ingen koll på alls. Vet du varför vi har tre årgångar med texter? För det hade judarna i synagogan. Det är en fortsättning på andra templets judendom från Jesu tid. Man läste Torah, hela Torah, första Mosebok till femte Mosebok, på 3 år. Alltihopa, varenda text, jobbade man sig igenom på 3 års tid i en cykel. Sen började man om, läste dem igen, 3 år. Och så läste man profeterna. Och profeterna i den judiska bibeln, så är det allt ifrån Josua, som kommer efter femte Mosebok, hela vägen fram till, genom alla småprofeterna, fram till Malaki. Så inklusive kungaböckerna och krönikaböckerna räknar man också in bland profeterna då. Så det är liksom själva historien kring vad som hände efter Mose, kan man säga. Där läser man inte riktigt alla texter, för det är väldigt mycket, massa. Så där läser man ungefär 2/3 av innehållet. Och av dem, 2/3 av det man faktiskt läser kommer från Jesaja. Men väldigt mycket av Jesajas texter läses. Och av det man läser ur Jesaja så är 2/3 från vers 40 till vers 66 som handlar om Messias. Det hade jag ingen aning om. Visste inte att det var så. Men så var det på Jesu tid. Man läste de centrala texterna som handlade om Messias och man väntade på hans ankomst. Så de människor som Jesus nu kallar, de levde i den här tystnaden efter Malaki. De levde med ett tomt tempel. Det var fortfarande heligt för dem. Man vördade templet, man gick dit, man gjorde det man skulle. Man firade gudstjänst. Men någonting fattades, för templet var egentligen tomt. Det kändes man inte vid, men jag tror någonstans i folksjälen att man hade en medvetenhet om att det här är inte samma sak som på Salomos tid. Det fattas någonting. Man levde i en period av 400 år helt utan profeter. Och man väntade också på ett nytt uttåg utifrån de här texterna i Jesaja. Det kan du läsa när du kommer. Läs Jesaja 40-66. Ett nytt uttåg, en befrielse ur slaveri och en återkomst ifrån landsflykten. Man levde med en förståelse av att vi har liksom fysiskt kommit tillbaka från Babylon, men vi är ändå inte riktigt här. För landet är ockuperat av romarna och Gud är inte i templet och folket liksom går vilse. Det är inte som det ska vara. Vi behöver en befrielse, vi behöver ett nytt uttåg ur Egypten. Där vi är nu då. Dessutom väntade man på en Messias. Messias, han var Davids son och skulle sitta på kung Davids tron. Det är väldigt tydligt i de här texterna i Jesaja. Så man väntade sig en mänsklig ledare som var lik David, som skulle återupprätta riket. Han skulle göra Israel stort igen. Han skulle se till att de blev det här ljuset för nationerna de skulle vara. Så att människor skulle kunna vallfärda till Jerusalem för att möta Gud där. Det var den Messias man väntade på. Man väntade sig att han skulle vara en profet lik Moses. Och att han skulle, så att säga, leda det här uttåget ur Egypten. Befria folket från slaveri på samma sätt som Gud verkade genom Moses. Det var ju inte Moses som befriade Israel ur Egypten. Han var ju sändebud. På samma sätt så tänkte man att Messias är sändebudet som Gud kommer att skicka för att befria oss från nutidens Egypten, som för dem var romarna. Romarna var ju deras liksom motsvarighet till Egypten. Och att Messias skulle bringa Guds närvaro tillbaka till templet. Det var liksom de förväntningarna som fanns. Så att i de här perioderna av Israels historia så tänkte man mycket kring det som kallas för eskatologi, alltså tidens slut och hur saker och ting ska gå. Man tänker liksom ändetiden. De här människorna som kallades, de tillhörde det som man brukar kalla för de ödmjuka i landet, eller de stilla i landet. De längtade efter att se Guds återupprättelse av Israel. De var människor som levde efter lagen och liksom gjorde sitt bästa för att leva så som Gud hade sagt att man skulle leva. De var hängivna till Gud. Enkla fiskare. Troligen unga människor. Men de levde i den här liksom förväntan som fanns i folksjälen. Vad innebär då den här kallelsen när de får den? Jag vill gå tillbaka till Malaki 4, 5-6. Det sista Gud sa. Jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder så att de inte kommer att viga landet åt förintelse. Har det hänt? Har Elia kommit? Några nickar. Ja. Han fick inte namnet Elia. Vad fick han för namn? Johannes. Evangelieförfattarna säger att Johannes är den Elia som skulle komma. Och det tror jag att Andreas och... Det står inte vem det är, men det är Johannes. Andreas och Johannes är det som möter Jesus. De hade blivit lärjungar till Johannes döparen för att jag tror att de hade förstått. Hej, här kommer han. Han är den Elias som skulle komma. De hade fått tro för det. Nu händer det. För Johannes, han predikade på ett sätt som de gamla profeterna hade gjort. Han talade med den makt och myndighet som Guds profeter hade gjort innan. Det var en massiv folkrörelse kring Johannes döparen för att helt plötsligt så var tystnaden bruten. Här kom en Guds profet och talade igen efter 400 år av tystnad. Så kommer han och så talar han. Han är Elia. Och den här profeten som de är övertygade om är den Elia som Malaki talat om. Han pekar på Jesus och säger, där är Guds lamm. Och de bara släpper allt och följer efter. De bara släpper allt och följer efter. Någonting helt avgörande händer där och då. För de börjar att förstå, vänta nu. Vad var det Elia skulle göra? Jo, han skulle ju bana väg för Herren som skulle komma. Då måste det ju vara Messias, han vi har väntat på. Och det är precis vad de säger. Andreas följde efter Jesus och så träffar han Simon Petrus och säger till honom, Vi har funnit Messias. Vi har hittat honom. Han är här. Andreas säger till sin bror att vi har funnit honom. Och det är någonting helt oerhört att påstå att nu sker det. Det var tyst hur länge som helst. Och så har vi träffat honom och han är här. Och Jesus säger till Filippos, följ mig. Det kan vi också liksom bara hoppa över när vi läser och tänker, ja, det sa han väldigt glad, klart han sa det. Nej, det är helt horribelt oerhört. Det är liksom, man gör inte så. En rabbi säger inte åt någon att bli följare. Jag vet inte riktigt, jag har ingen bra liknelse vad jag ska jämföra det med. Det är som om någon wannabe-influencer skulle komma och säga till dig att nu ska du ta bort alla andra prenumerationer du har på internet och så ska du följa bara mig för jag är the next greatest thing här. Alltså det är liksom, man gör inte så. En rabbi pekar inte på sig själv. Han pekar på Torah. Han säger möjligtvis, om du vill så kan du komma med mig så ska vi studera Torah tillsammans. Men Jesus säger, följ mig. Följ mig så blir det bra. Det är ett oerhört anspråk att göra. Och ännu mer oerhört att de faktiskt följde efter honom och gjorde det sen. Filippos säger till Natanael, han är från Nasaret, och Natanael, kan det komma något gott från Nasaret? Alltså, hallå, det är som att vi hittar Jesus i Hedekas liksom. Kan det komma något gott från Hedekas? Vad är det där för bakvänt ställe? Liksom, det är allting ställt på sin ända. Och Jesus går till Natanael och säger, jag såg dig innan någon pratade med dig, så såg jag dig. Om man lyssnar på vad Natanael svarar så säger han, rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Någonting i Natanael av det Jesus såg gjorde att Natanael omedelbart kände igen, det här kan ingen människa ha sett. Vi vet inte exakt vad det var Natanael gjorde där under fikonträdet. Jag vet inte om du har sett The Chosen. Har du sett serien The Chosen? Då beskrivs den här scenen. Och då har man valt att gestalta det som att Natanael funderar på att ta sitt liv. Han har liksom råkat illa ut. Han mår jättedåligt. Och så sitter han där under fikonträdet och är liksom i desperat behov av att någon ska komma och hjälpa honom. Där säger Jesus, jag såg dig när du satt där. Jag tror, vi vet ju inte om det var exakt så det var, men jag tror det är en bra bild. Det är en talande bild om att Jesus såg någonting hos honom. Som när han sa det så var det liksom, oj, du såg mig när jag behövde att du såg mig. Så vad innebär den här kallelsen då, för att liksom komma ner till ett avslut på det här? Vad är det här att bli kallade till? Jo, Jesus säger, ni ska vittna om mig. De här 12, de blev kallade till att vittna om att Israels Gud hade kommit för att besöka sitt folk. Allt det här som liksom historien hade pekat fram emot, allt det som skulle komma och ställa rätta, allt som blivit trasigt, det hade nu skett. Det var vad de skulle vittna om. Det var deras uppdrag. Och det här ger dem en helt unik auktoritet. De var 12 män som valdes ut. Bara det i sig är oerhört, för de motsvarar ju 12, Israels 12 stammar. Det är samma. Gud, Jesus tar med dem upp på ett berg. Precis som Gud tog med Israel fram till berget Sinai. Han utväljer de 12 stycken, en representant för varje stam. Och skapar där så att säga ett återupprättat Israel, ett nytt Israel. Som inte ska ha lagen i en bok utan som ska ha lagen i sina hjärtan. Som inte ska tjäna efter bokstaven utan som ska tjäna med den heligandes kraft inuti sig. Gud återskapar det Israel var tänkta att vara när han utvaljer de 12 och sen på pingstdagen startar församlingen utifrån dem. Och det innebär att allting som vi har i vårt nya testament i Bibeln idag, det har en anknytning till någon eller flera av de 12 apostlarna. Det är anledningen till att vi har de böckerna vi har i Nya testamentet. Det finns ju fler gamla böcker skrivna om Jesus. Men om de inte går tillbaks till apostlarnas vittnesbörd så har man inte införlivat dem i kanon. Just för att det var apostlarna som fick det unika uppdraget att vittna om vem Jesus var. Ingen annan fick det uppdraget. De 12 apostlarna plus Petrus som ersatte Judas. Där Jesus själv bekräftade Paulus med den möte, när han mötte honom på Damaskusvägen. Paulus ersatte Judas, så var inte det? Petrus, Paulus. Och deras vittnesbörd, den förändrade hela världen. Det finns inte en enda del av världen idag som är helt opåverkad av kristendom. Det finns ju länder där inte kristendomen är i majoritet, men det är ändå påverkat av det. För hela våran moderna världskonstruktion baserar sig på påverkan från apostlarnas verk. Kyrkan som växte fram. Hela världen har förändrats. Sen är inte verket fullständigt klart. Och det finns fickor liksom där evangeliet är väldigt ansatt. Men evangeliet har ändå nått dit. Till och med i sådana länder som Nordkorea når evangeliet in. Mellanöstern når evangeliet in. Kina når evangeliet in. Och Rick Watts, han sa något väldigt, väldigt intressant. Han hade haft samtal med akademiker från Kina kring liksom kontrasten mellan hur man har valt att bygga sitt samhälle i Kina och hur man har valt att bygga sitt samhälle i väst. Och han sa det att ja, men de känns vid att anledningen till att västvärlden före första världskriget egentligen dominerade hela världen via brittiska imperiet och spanska imperiet och så vidare bortåt. Att vi tog ett steg och kom före alla andra hela världshistorien och blev en supervärldsmakt. Det beror på att vi byggde våra samhällen på Bibelns principer. Därför att där evangeliets principer får råda, där blir människor fria att nå sin potential. Så därför producerade vi mycket uppfinnare och forskare och affärsmän och så vidare. För att den här friheten att leva ut Guds kallelse har funnits. Och det känns man vid det kommunistiska Kina och har ett problem med. För att man vill liksom inte ha den här evangeliefriheten. Den är ju ett hot mot makten. Så man kan inte liksom släppa det fritt. Men man kan heller inte bara säga att nej, vi ska inte ha något som helst av det där. För man har klokt nog att inse att liksom alla kommunistiska diktaturer som har varit stränga i sin kommunism, de har ju fallerat förr eller senare för att det är ogudaktigt. Djupt antikristligt att styra människor på det sättet som kommunisternas ande försöker göra. Liksom. Och alla de staterna har förr eller senare havererat. Men det är för Kina idag har liksom gått mot att liberalisera. Man är någonstans mitt emellan. För man ser att, ja, vi förstår att här har liksom något hänt, men vi vet inte riktigt vad vi ska göra med det. Vi får försöka släppa fri någon slags konstgjord statskyrka som vi kan hålla lite koll på. Sådär, så att vi får lite grann av det där. Ja. Men kallelsen innebar att inte en enda del av världen är opåverkad. Det innebar också att de gav sina liv. De levde för det här. Alla apostlarna utom Johannes, säger kyrkohistorien, blev martyrer. Och Johannes försökte de ta livet av genom att koka dem levande, men han överlevde. Och de gav sina liv för att de inte kunde tiga om sanningen. Det de hade varit med om. Den upplevelsen av att möta att Israels Gud kom till oss som människa blev så livsförvandlande för dem att de hade inget val. De kunde inte vara tysta med det de hade sett. Och därför så gick de ut och vittnade. Så här är jag ber att det skulle få bli en sanning för oss också. Jag ber att du skulle uppenbara för oss vad du har gjort. Att du kom till oss i mänsklig form. Att du tog på dig själv mänsklighet och föddes bland oss. Hjälp oss att bli drabbade av det här så att vi kan förstå vad det innebär. Att vi kan få kraft att ge våra liv för dig, Herre. På samma sätt som apostlarna gjorde, Herre. För att det blir så pass centralt och så pass viktigt för oss. Hjälp oss att bli kallade till dina lärjungar. Det ber vi dig om, Fader. I Jesu namn. Vi tar en stund i tillbedjan och lovsång och låter det här liksom landa. Det är Gud själv som kommer oss till mötes. Israels Gud, han som hela historien handlar om. Be och begrunda en stund.